Då säger jag god förmiddag här till professor Tuula Putus. Välkommen till studion.
Tack.
Ja, du är alltså då professor i yrkeshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet. Och du ska alltså leda den här nya specialpolikliniken för patienter då som har insjukna av dålig inomhusluft. Det var förra året som man gick ut med att det här är under arbete, det här, man ska börja med det här, men nu har man alltså dragit tillbaka den här kliniken, den kommer alltså inte att starta.
No, det är så att vi startade en klinisk enhet på universitetet och den heter Trossi. Och det är meningen att vi samlar in material där, alltså vetenskaplig forskning, utvecklar nya metoder att mäta exposition och sen nya metoder också diagnostisera patienterna. Och sen universitetssjukhuset var i tidigt skede, eller vissa kliniker var intresserade av samarbete, och det gällde lungkliniken till exempel och sen inre medicin. Och vissa andra läkare också. Men sen för ett år sedan sa sen ledningen av sjukhuset att saken är i och för sig vetenskapligt intressant, men att de har inga resurser för det, eller de vill inte satsa resurser. Och sen hade det gått framåt så här att vi samlade in ganska stora enkätsmaterialer nu under året och sen själv börja göra det där lungfunktionsmätningar och immunologiska mätningar. Och vi också förhandlade med politiker i Helsingfors och de var beredda att ge en större summa pengar för det. Men sen alltid när det gäller klinisk arbete så det är bättre att ha det inom sjukhuset. Men antagligen någon från Helsingfors har kontaktat på nytt sjukhuset och de har igen tackat nej för den här idén. Att nu måste vi hitta andra lösningar om det kommer sen de här pengarna. Det vet jag inte riktigt ännu.
Just det. Och du skulle leda allt det här. Hur fick du veta om det här?
Jag läste på Yles webbsidor att det här negativa beslutet hade kommit igen. Ja, ingen hade kontaktat mig direkt. Och det var, jag kände mig lite förvirrad att hur gick det tillväga så här. Men att förhandlingarna eller diskussionerna pågår fortfarande och jag ska besöka eller träffa vissa människor imorgon så blir saken kanske klarare innan julen och kanske under mellandagarna.
Just det, för att vi rapporterade ju om det här förra veckan. Har du varit i kontakt med någon nu sedan dess?
Det kom ganska många e-post under veckoslutet så att saken är ganska het nu.
Ja, ja.
Men som sagt så vi pågår med vetenskaplig forskning och en seniorforskare i vår grupp har fått personlig stipendie för nästa år och sen har vi andra doktorander som jobbar för fullt så att det kommer sen doktorsavhandlingar i alla fall om saken.
Precis, så att forskningsarbete pågår.
Just.
Men om man tänker då på den här polikliniken då, så vad var det för tjänster ni skulle ha erbjudit där? Och vad planerna där?
No, det finns liksom två huvudlinjer. Den ena är det att vi liksom tar prover från bostadsomgivning eller på arbetsplatsen. När det gäller skolor så från skola och eventuellt i vissa daghem också. Och sen skulle det ha analyserats mikrober på ytorna i dammet. Och sen också dammprov skulle analyseras med tanke på toxiska, alltså såna giftiga ämnen som mikrober producerar. Och sen med patienterna, utom det här symptomenkäter, så tar vi blodprov av frivilliga människor. Och sen också lungfunktionstester. Det där gamla som är spirometri och PEF-mätningar, de är det där traditionella. Sen finns det ju andra sortens lungfunktionstester som heter diffusionskapacitet. Och sen kan man också ta celler direkt från blodet och analysera dem, hur de reagerar med det här dammet som är samlat in från arbetsplatsen eller bostadsomgivning. Så att vi skulle liksom ha tagit flera steg vidare än det traditionella som vi har.
Just det. Men vid då från OUCS sida så har man då nämnt en av orsakerna till att det här samarbetet inte ska bli av, att det inte finns några särskilda metoder för att diagnostisera och vårda patienter som har insjuknat just på grund av just mögeltoxiner eller kemikalier i inomhusluft, att man vet liksom inte hur man ska behandla patienter som lider av mögel. Hur svarar du på ett sånt här påstående?
No, för det första, det är inte enbart fråga om mögel och mikrober. Att det finns andra ämnen också. Och speciellt dermatologerna inom tycks ha bevisat att det finns vissa kemikalier i målfärger och sen helt vanliga såna vardags städningsämnen och så vidare som innehåller mögelbekämpningsmedel som är jättestarkt allergiframkallande. Så att vi skulle inte ha enbart undersökt de här mikrober och deras hälsoeffekter, men också vissa kemikalier. Det gäller isotiazolinon och motsvarande ämnen, och just inom tycks har de kommit fram att det ökar med allergier på det här ämnet. Och sen med det här toxinerna så skulle vi tänker på det sättet att om vi forskar bra vad händer med patienterna, så kan vi hjälpa också de som renoverar byggnader att de renoverar på ett rätt sätt, så att vi skulle liksom undvika de här problemen i framtiden. Att vilka mikrober är viktiga, vilka är inte så viktiga, vilka kemikalier är farliga för hälsan och vilka kan vi leva med. Att den här liksom riskbedömning för praktiska beslutsfattande, det är det som är vår produkt på riktigt. Och sen förstås, det är jätteviktigt att förebygga sjukdomar, speciellt hos barn och ungdomar. Att producera såna liksom verktyg för praktisk riskbedömning för att förebygga sjukdomar hos dagisbarn och skolelever. Och jag tycker att det är viktigt, det sägs också i lagstiftningen och alla förordningar som vi har i samhället.
Hur är det då när man väl har insjukna? Vilka sätt finns det att vårda patienter på?
No, om man har redan symptom så det är viktigt att undvika de förhållanden som orsakar de där symptomen. Att man kan bli helt fri från symptom och helt frisk bara att undvika de omständigheter som orsakar och de ämnen som orsakar de där symptomen. Det är liksom billigast. Man flyttar bort, man evakuerar en skola eller har bättre utrymmen, renoverar dem i skick och sen kan livet gå vidare helt normalt. Och sen för sådana som redan har insjuknat, som har diagnostiserat astma eller någon annan sjukdom, till exempel någon gästsvamp i bihålorna eller om det växer någonting på huden, det ska man sen åtgärda som man har alltid vårdat dem med svampantibiotika, kortison eller astmamediciner. Helt det, enligt de föreskrifter som finns. Och om det här att om vi är eniga eller oeniga om vården, så det finns ju så kallade Majvik-rekommendation. Det finns två stycken sådana där forskare inom inneluftforskning och toxikologi och allergologi har varit eniga om linjen. Det har publicerats i Läkartidningen redan första gången på 90-talet, nu andra gången 2007, och sen efter det hade kommit ännu en käypähoitosuositus som är Duodekim läkarföreningen som har publicerat. Och alltså det finns skriftliga föreskrifter, dokument om den här saken. jag är liksom, jag drar inte min egen linje på det sättet. Det finns många läroböcker på finska, skrivet av professor Terho och professor Hahtela. Och det finns gamla läroböcker till och med, från 60-talet, 70-talet, 80-talet och internationella litteraturen och artiklar. Det finns hur mycket som helst. Och nyligen har det kommit ut en motsvarighet för de här nationella rekommendationer har kommit ut från Tyskland. Och där påpekas det tydligt och starkt att man ska undvika sådana inneluftförhållanden som orsakar hälsoproblem, att det orsakar astma och andra sjukdomar. Att det finns internationell konsensus om den här saken.
Mm. Hur känns det då att man nekar det här, den här informationen som finns och säger, tillbakavisar att vi vill inte starta det här nu för att man inte vet hur man ska behandla patienter?
Man borde inte säga att man vet inte, man borde säga jag vet inte. Att i så fall så kan jag gärna ge mera upplysningar. Jag har skrivit en bok om saken, tredje upplaga ännu i butikerna, men att det finns om man vill veta om saken. Och sen att om sjukhuset och offentliga sektorn tackar nej, då finns det förstås andra möjligheter sen att föra saken vidare. Och universitetet har ju frihet att forska vidare. Vi behöver inte, kanske det är sen andra läkare som för den här polikliniken vidare sen inom universitetssjukhus. Jag vet att där finns skickliga, duktiga lungläkare som gör sitt bästa. Det finns hudläkare. På inre medicin finns det fina människor. Att jag tror att sen andra tar över om jag får inte göra det. Men det känns förstås jättefrustrerande när man har forskat saken nästan 30 år och det tycks vara fortfarande människor som inte tror på den här saken.
Mm. Och det här är ju också någonting som man ofta får höra också av patienter, att det är svårt att få ett gensvar hos olika läkare. Att det kan variera det där bemötande också.
Men det är också samma sak med andra saker, att om man har ont i knän eller ont i ryggen så finns det ju olika metoder att vårda och rehabilitera den där saken. Och man måste söka expert på området för hjälp.
Mm. Den här nyheten så den har också väckt en kommentarstorm på vår webbplats. Där frågar man sig också om att mögelkliniken vid OUCS, det att den inte nu blir av. Att skulle ge signaler om att samhället borde skydda invånarna mot mögelexponering. Det kan ju vara väldigt mycket på individens ansvar det här. Det talas om att man ska byta jobb och byta bostad på egen bekostnad. Man får ingen sjukersättning eventuellt och så vidare.
Ja, men målsättningen är ju att man ska hålla sig frisk. Man ska hålla sina barn och skydda dem för faror och ta hand om det att de har det bra. Och det är liksom förstås på det sättet individens ansvar. Och sen att det inte kommer någon ersättningar, det är också så att om man agerar i tidigt skede och mycket aktivt så undviker man de här sjukdomarna. Man minskar också antal infektioner hos barn och det igen liksom gör att samhället också sparar pengar när föräldrarna behöver inte vara hemma och vårda de där sjuka barn. Att här är det liksom många möjligheter att spara pengar. Om man å andra sidan tänker att det kostar så mycket om man renoverar skolorna och daghem. Men när det görs så har det bevisat redan att det kommer tillbaka de där pengarna med inbesparningar. Inom bara 3 till 5 år så har man fått tillbaka de där pengarna. Och det har alltså Arbetshälsovårdsinstitutet har räknat det här och också andra myndigheter har räknat det här. Att man, om man gör vissa insatser i byggnader så blir hälsan bättre. Och arbetseffektiviteten blir bättre och man trivs bättre. eleverna lär sig saker bättre, de är inte sjuka hela tiden och oroliga. Det har också bevisats att i mögelskolor så har barnen sämre vitsord än i friska skolor. Och det har undersökts både i USA och i Finland. Det finns massor av undersökningar om den här saken. Men nu med den här vårdreformen så preventiv medicin överlag är inte så att säga i mode. Det är inte trendisk att man fokuserar med vård och alla fina specialiteter finns, men man glömmer ofta bort den här preventiva sektorn. Både inom skolhälsovård och arbetshälsovård. Det är så lätt att ta emot patienter som är sjuka in och ut hela tiden. Men man ska också ta hand om den där preventiva sidan. Det är jätteviktigt och där får man mycket mer nytta än att ta emot enstaka patienter som redan är sjuka.
Det som vi hörde här innan du kom hit till studion i programmet så pratades du om byggande och hur man genom olika åtgärder under byggnadskedja av olika hus då försöker minimera riskerna för att det ska uppstå fuktskador i byggnaderna. Vilken uppfattning har du? Sker det någon slags positiv utveckling inom byggande? Har man lärt sig? Har man tagit sig an den kritiken som har kommit?
No, det varierar jättemycket. Det finns många slags byggfirmor i landet och jag tycker att det har så sakteligen blivit lite bättre, men alltid sen nästan varje vecka hör man om sådana fall att byggnadsmaterialen blir blöta under byggtiden eller man slarvar med renoveringar och man måste renovera på nytt och på nytt och sen efter fjärde renoveringen river man huset. Att det är liksom ingen bra kvalitet på en del. Och det är väl det att med byggande det gäller samma saker som med till exempel bilar eller skor, att man ska inte ta det billigaste alternativet, att man måste betala för kvaliteten. Men det blir inte dyrare att bygga bra och det blir inte dyrare att hålla materialen torra. Det beror på attityden mera än och kunskap kanske, men att det har pratats så lång tid om saken att det är mycket ledsamt att höra när någon säger att det har ingen betydelse om de där isoleringar blir blöta medan man bygger. Det är inte rätt. Att man glömmer då att regnvatten och uteluft också innehåller mögelsporer. Att det räcker en gång att det blir kontaminerade och får lite vatten trots att det skulle bli torr däremellan, så väcker, alltså vaknar de där sporerna sen på nytt när det en gång får lite till med vatten. Att de dör inte av torka, de bara liksom somnar för en tid. Och det är det som är viktigt, att man ska ha rena material och hålla dem torra hela liksom livstid av den där byggnaden. Och sen skydda, alltså ha taket, ha tillräckligt långa överhäng, ha torr grund och så vidare och ta hand om byggnaden. Det räcker inte att man en gång bygger det på rätt sätt, men man måste liksom serva och ta hand om den, liksom man tar hand om sina bilar och så vidare. Och när man tittar lite västerut till Sverige så de bygger för 100 år eller 200 år. Men här i Finland så de har tänkt åtminstone på 70-talet att byggnaden ska hålla bara 30 år. Och det är mycket kortsynt. Inte har vi råd till sånt.
Nej. Det här, när du då blickar här mot framtiden, så vad gäller nu då framtiden? Hur ser du på framtiden för vården av patienter som lider av dålig inomhusluft, mögelproblem, den här typens sjukdomar?
Hur ska jag nu säga? Jag tyvärr ser lite pessimistisk framtiden på det sättet att det liksom de här skillnader mellan olika befolkningsgrupper ökar. Vi har ju märkt tidigare att fattiga och de har sådana som har andra svårigheter i livet, de har ju sämre hälsa också. Och de här skillnaden mellan den där översta 20% och nedersta 20%, den bara ökar. Och det är inte rätt. Vi borde göra vårt allt att minska de här skillnaderna. Och nu tycker jag att man vaknar för sent sen när en ung människa har liksom fallit bort från skolsystemet eller de har förlorat hoppet helt och hållet. De börjar använda knark eller bli alkoholiserade, arbetslösa. Att sen när man är riktigt, riktigt i botten i gruppen, sen kommer någon social tant och börjar dra dem upp. Men det skulle vara liksom mycket billigare och också mänskligare för de här unga att förhindra den här utvecklingen. Och hjälpa de som är i behov av mest hjälp. Nu blir det antagligen så med vårdreformen att de som har råd, de får bra vård och diagnostik och rehabilitering och så vidare. Och sen sådana som inte har råd att betala den själv, de blir utan hjälp. Och jag tycker att det är inte rätt. Jag har inte många år kvar i arbetslivet, men jag hoppas att det finns människor med stor hjärta och kunskap som fortsätter sen det här jobb till rätt håll. Och för tillfället det är patientorganisationer och föreningen som jobbar hårt på det. Men det är allt svårare att få pengar för forskning och för det här frivilliga arbetet.